Det här är en annons från Unionen och inte ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Redaktionen har inte varit delaktig i produktionen av innehållet.
Steve Jobs sa en gång: stora saker i affärslivet görs aldrig av en enda person. De görs av ett team av människor. Och det där har väl aldrig varit mer sant än nu. Innovation och framgång handlar inte om enskilda genier utan om kraften i ett lag som samarbetar. Men hur bygger, leder och utvecklar du det där ultimata teamet egentligen? Ett lag som är bäst i sin liga. Det ska vi prata om idag. Mitt namn är Niklas Hermansson och jag har byggt världsledande team på Sveriges största nyhetsredaktioner i över ett decennium. Och för 5 år sedan så kastade jag mig rakt ut och startade mitt eget bolag, No More Fear of Missing Out. Så, välkommen till Jobblivet för chefer och egenföretagare, en podcast från Unionen. Vi vill ge dig stöd och inspiration för att du ska bli en vinnare i framtidens jobbliv. Okej, nu kör vi. Gäster i dagens avsnitt är Ann-Charlotte Baudin. Du är kommersiell ledare inom vad då?
Inom turnaround och tillväxt brukar jag säga. Och i branscher som media, e-handel och techbolag.
Det är branscher som jag känner igen. Men turnaround känner jag inte igen. Vad är det för någonting?
När du är med och vänder bolag. När du ska gå från minus till plus.
Superstyrka. Wow. Och så har vi Dag Bremberg. Du är ombudsman och utbildare på Unionen. Hej på dig.
Hej.
Vi börjar med dig då, Ann-Charlotte. Ett fantastiskt team. Vad är det för dig?
Men det är ett team som har riktigt kul tillsammans.
Är det både på jobbet och utanför jobbet då? Eller?
Det kan det ju vara. Det kan det absolut vara. Men det behöver ju inte nödvändigtvis alltid vara tillsammans i den meningen. Så om vi fokuserar på jobbet, tänker jag i alla fall, så går vi dit. Vi har en samsyn och en gemensam riktning. Vi vet vart vi ska någonstans och vi vet varför vi ska någonstans. Och alla i teamet vet vad och hur. Både liksom på individuell basis men också tillsammans. Sen tycker jag det är spännande för att i fantastiska team eller starka team så vill alla vara med. Alla vill vara med och bidra och det finns en så här framåtlutning i det. Och man känner varandra, man kan varandra. Så man vet vilka styrkor och svagheter som finns. Man har också kommit till någon sorts acceptans. Så vi är ju inte bäst, vi är inte 100%. Det är okej att göra fel, det är okej att utmana, det är okej att ifrågasätta. Och man kan också ha meningsskiljaktigheter. Vi sitter här i rummet och vi är inte helt överens. Men när vi går ut sen, då kan det vara kul. Mm. Både på jobbet och när vi kommer hem, naturligtvis.
Många så här, mål, engagemang och vi kan också, det är högt i tak. Man kan kritisera varandra.
Absolut, absolut. Och det som är häftigt med den här typen av team tycker jag, i synnerhet kanske idag när vi har en omvärld och makro och mycket som påverkar, att starka team eller fantastiska team, de står sig rätt stadigt även när det blåser, även när det är tufft. För de har hittat just formen i hur de ska bete sig och hur de ska göra tillsammans för att nå de målen som förväntas. Och även om målen ändras eller resan ändras så kan man tillsammans navigera i den resan.
Och vilka beteenden då ser du i ett team som lyckas?
Nej, men jag tänker så här, det finns ju många beteenden men några som jag tycker särskilt kanske sticker ut och bidrar är ju nyfikenhet. För är du nyfiken så ställer du oftast frågor, du kanske till och med ifrågasätter. Du vill ompröva gamla sanningar, ompröva vanor, mönster och så vidare. Och det driver framåt. Det driver både team och bolag, affär framåt skulle jag säga. Och sen ansvarstagande. Att är det tydlig ansvarsfördelning och man faktiskt tar ansvar så får man en högre grad av leveranssäkerhet. Och det är också en sorts styrka och trygghet för ett team. Jag vet att du Niklas och du Dag kommer att leverera på det här. Jag behöver inte påminna. Och sen omtanke. Att man faktiskt på riktigt bryr sig om varandra. Och jag gillar ett ord. Det finns ett ord som heter snälltolka. Jag
tycker det är ganska... Snälltolka?
Ja, jag gillar såna här hittepå lite pippeord sådär.
Ja.
Nej, men om du kommer med en feedback eller en tanke eller en idé så kan ju jag välja att vara avigt inställd eller jag kan välja att vara lite mer nyfiken, intresserad och snälltolka och inte tolka in så mycket heller, läsa in eller tänka åt dig utan vara lite mer öppen och ställ motfrågor istället. Hur tänkte du nu eller vad menar du? Kan du utveckla? Och tänka att personen som kommer har snälla avsikter istället för att möjligen tänka att det här är ett hot eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Det är ett sätt att snälltolka.
Jag gillar det. Det är liksom, de flesta skulle säga att man ska inte fördöma. Alltså, ja. Så. Men man ska inte säga inte och fördöma.
Nej.
Ett negativt ord.
Ja.
Det här är bättre.
Ja, helt tolka. Och sen feedback, att våga ge och ta feedback. Jag tycker det är ett superviktigt beteende också för att både utveckla team men också ta en affär och ett team framåt. Våga ge feedback. Och det finns faktiskt inget värre än att man börjar prata om varandra istället för till varandra, korridorsnack. No, no.
Nej. Rak berätta kommunikation.
Till. Ja, och hellre nästan för rak. Och kanske lite för ärligt, lite för brutalt eventuellt. För det kommer ändå bli en gåva framåt utifrån att synliggöra beteenden och möjliggöra förbättringar.
Men okej, nu har du ju en bra lista på saker. Så här, ett fantastiskt team, både över beteenden och andra saker. Och när du ska sätta ihop ett sånt här team, hur tänker du då?
Då tänker jag att jag vill ha väldigt oliktänkande. Jag vill ha perspektiv. Jag går rätt mycket på drivkrafter och ganska mycket mindre på CV, för att vara ärlig. Det handlar om att sätta ihop människor som kompletterar varandra, inte kopior. Det kan vara praktiskt med kopior. Det kan vara praktiskt med att vi tre är precis likadana. Vi tycker likadant i allt. För det kan en kort period kännas väldigt smidigt och effektivt. Och alla säger ja och det är bara go.
Socialt trevligt.
Det också. Ja. Mm. Men det är inte säkert att vi når eller blir det här högpresterande teamet om vi tänker att vi också ska uppnå någonting. För vi blir för lika, det blir ingen bra dynamik i det. Så oliktänkande, olika perspektiv, personlighetstyper men också gärna diversifierat utifrån kön, ålder och branscher och såna bitar tillför otroligt mycket. Och det för mig i alla fall skapar en dynamik som gör att du kan ta det där extra steget mot högre prestationer.
Mm. Jag funderar på ett begrepp här som jag tänkte ville testa med dig. Alltså man pratar mycket om ett relations- och situationsanpassat ledarskap idag. Vad betyder det för dig?
Ja, men det handlar om att se och förstå individen. Varför stötsar? Jag gillar att stötsa. Varför stötsar du till jobbet? Eller vad är det som får dig att inte stötsa till jobbet? För det kan också vara viktigt. Vad är det som motiverar? Vad är det som dränerar? Och hur kan jag som din närmsta chef stötta dig? Skapa rätt förutsättningar? Men sen är vi olika, så det handlar också om att vissa behöver, alltså vi är olika som personer, men vi har också olika, vad ska man säga, utvecklingsförmågor eller utvecklingsgrad i vilka uppgifter vi tar oss an. Vi kan ju vara nya på en uppgift och vi kan vara väldigt erfarna på en uppgift. Så baserat på det så kan ju en del behöva lite mer frihet och ansvar och andra kan ju behöva lite mer struktur och nästan instruktion. Och en del är lite mer så där behöver push och andra behöver pepp och bekräftelse. Så förmågan eller situationsanpassat handlar väl om att just kunna växla stilar efter den här situationen, tänker jag.
Så du som chef ska ju få dina medarbetare att stötsa då till jobbet. Är det viktigt att vara tjenis med sina medarbetare som chef?
En rolig fråga tycker jag. Jag tänker så här. Ja, tjenis. Nej. Nej, jag åkte tillbaka till 80-talet tror jag. Men så här, inte tjenis kompis skulle jag säga. Men äkta och personlig då. Tycker jag är viktigt.
Varför då?
Jag har erfarenheter ifrån. Jag kan ta en story faktiskt. Mm. När jag gick från typ stiff skulle jag säga till personlig. Det här är länge sedan, riktigt länge sedan. Jag är 27 år gammal, ny chef, tar över teamet. Har varit chef i 3 månader och får ett samtal av min chef då. Som säger att nu har teamet hört av sig till mig. Och de har rätt mycket synpunkter eller feedback egentligen på ditt ledarskap. Det funkar inte så bra. Så jag, det är tufft. Det är jättetufft att vara ny. Men jag sätter mig, jag kallar det här teamet, sätter mig ner med dem. Ber dem att berätta vilken typ av feedback de har. Allt, vända detaljer egentligen. Och sitter där och bara lyssnar, tar emot. Det är jätteont här inne, men lyssnar, antecknar för livet. Ställer följdfrågor såklart, kan du utveckla mer? Vill verkligen veta precis allt, verkligen förstå. Och sen tackar för den här feedbacken. Kommer tillbaka efter några dagar. Sätter mig liksom med samma gäng igen. Och går igenom hur jag har uppfattat all feedback som jag har fått. Vad jag tar med mig. Vad det är jag förstår. Och vad jag tänker att jag behöver förbättra eller utveckla framåt. Såklart var vi ju inte överens om allt. Men det fanns ju många, många bitar som jag verkligen behövde ta till mig. Jag var ny. Jag hade ingen aning om. Alltså jag hade en jättefasad uppe. Det fanns ju absolut inget det här med äkta och vara personlig. Det klarade inte jag alls av. Jag liksom hade någon bild av så här ska en chef vara. Och det blev väldigt stiff och väldigt oäkta. Så tack vare den här ganska tuffa erfarenheten, upplevelsen, så blev jag medveten om beteenden som inte jag var medveten om förut och växte som ledare och växte tillsammans med teamet. Och där någonstans växte ju också vi till en helt annan nivå när det kommer till tillit och förtroende. Det tog ju tid såklart, men vi kom till en riktigt fin nivå till slut och kunde verkligen prestera på topp.
Kom du på det där själv? Alltså att du skulle vara ta emot på det där sättet och agera på det där sättet? Fick du hjälp?
Nej, jag är så tacksam för att jag hade själv då en riktigt, riktigt bra chef som såg potentialen i mig och som coachade mig egentligen i att nu gör du så här. Nu samlar du teamet och du säger ingenting, inga förklaringar, inga försvar, liksom ingenting, utan bara sitta och lyssna och ta emot. Det kommer vara jättesmärtsamt, men bara gör det och sen går du tillbaka och gör det här. Hon lät mig få göra det här själv. Hon var själv inte med i resan, alltså hon var ju med i bakgrunden, men jag fick göra hela jobbet. Och det i sig tror jag hjälpte både teamet och mig i att bygga den här tilliten och förtroendet framåt.
Stort. Jag tror jättestort. Du gjorde säkert ett stort avtryck på din liksom chefskarriär framåt, så satte den liksom stämpeln på dig själv. Att du klarade det.
Ja.
Dag, vill du tycka till någonting om det här? Bara spontant, tänker jag. Alltså den här historien som du nyss fick höra.
Ja, men det läskiga är ju att jag tycker att det här låter ju alldeles underbart. Att jag inte har några reflektioner och några invändningar. Jag håller ju helt med Ann-Charlotte. Man behöver ha dynamik i en grupp. Nu blir det ingen dynamik här, för att jag skriver under på varenda jäkla ord faktiskt.
Så du vill ge en liten applåd bara?
Ja, eller hur? Får jag göra det?
Det får du få göra.
27 år senare.
27, exakt.
Nej, det var inte 27 år.
Det är otroligt. Ja. Men jag är nyfiken, Ann-Charlotte, på, och ifall du nu har liksom så här, okej, det här är ett superteam, och så här liksom sätter man ihop det. Hur håller man dem hungriga?
Jag tänker att det gäller för alla team, superteam eller team, men du behöver hela tiden påminna om varför. Alltså, vi behöver hela tiden påminna oss om varför gör vi det vi gör. Och det tycker jag många går bet på. Det funkar inte med konferensfloskler och sen kommer vi hem och så ska vi göra det och så pratar vi om dem ett halvår eller år igen. Det här är något som ska nötas på veckobasis, ibland daglig basis. Hela tiden sätta våra insatser och aktiviteter mot vårt liksom stora mål egentligen. Och det är så viktigt att känna den där meningen bakom målen, att hela tiden få det där, för då studsar vi till jobbet. Känner du inte meningen så tror jag det där studset försvinner. Och det kan du göra genom att visualisera målen, att det är tydligt, att du också visualiserar och säkerställer att du har bra signaler och kopior som visar att vi är på rätt väg, det vi gör funkar eller det vi gör funkar inte bra, då kan vi justera realtid. Att testa, prova, testa, lära. Men på individbasis kan det också handla om att få driva och äga projekt, initiera egna idéer och på det sättet också utvecklas så att vi både som team och individ känner ständig utveckling och framdrift och att vi ser att det vi gör faktiskt genererar resultat.
Dag, du är ju här från Unionen. Vad tänker du när du hör Ann-Charlotte här?
Ja, men jag måste ju hålla med helt. Det är väldigt bra med en chef som kan reflektera över de här olika aspekterna som är och se att ja, men team, man kan ha fokus på det, men man får inte glömma att individerna är unika och olika.
Men vad är det då de vanligaste frågorna som du får från era medlemmar?
När chefsmedlemmar ringer till Unionen så handlar det ofta om att de har någon form av problem med chef i regel då, alltså högre chef. Men när jag får frågor om jag till exempel är ute och föreläser, då handlar det mer om värderingar och visioner och är jag på rätt plats? Stämmer min position med min egen mission?
Just det, ja, men det är viktigt nu, vi har ju en mission, så känns det verkligen.
Ja.
Och att bygga då ett starkt team, det handlar ju ofta om kompetensutveckling. Vi måste utvecklas och så. Hur gör man det på rätt sätt, ser du?
Framförallt behöver ju chefen ha kompetensen att förstå hur en grupp utvecklas. Sen är det ju inte fel om även gruppens medlemmar får insikter i ja, var befinner vi oss? Vilken fas är det här i grupputvecklingen? Och tänka på Susan Whelans teorier om grupputveckling och jag tycker att egentligen borde alla grupper gå på UGL-kursen som utveckling gruppledare för att liksom få en djupare insikt i vad som händer i en grupp då. En grupp är ju inte alltid ett team.
Nej, precis, jag förstår. Mm. Intressant, jag har alltid väldigt mycket tänkt på just individ, men som du säger, att utveckla gruppen. Vi pratade ju om det här tidigare, om att hur nära ska man vara sina teammedlemmar egentligen, om relationen till kollegorna. Hur viktig är tillit för ett framgångsrikt team, tycker du?
Ja, men tillit är ju grunden. Du måste känna tillit till din chef och tvärtom förstås, men också tillit till organisationen, att vi lever som vi lär, att de värderingar som vi kommunicerar faktiskt håller. Annars så krackelerar det väldigt fort.
Och hur får man till det där då? Har du några tips?
Ja, man måste ju faktiskt mena vad man säger och ha kontinuerlig dialog om det. I regel behöver man göra någon form av övningar, om man nu pratar om värderingar. Liksom, vad är etik för oss i vardagen? Liksom, är det bara en klyscha eller hur menar vi egentligen?
Alla måste förstå det.
Ja, riktigt. Och leva det.
Mm. Och så tog vi upp det här med kompetensutveckling som något som kan utveckla teamet då ytterligare. Hur vet man vilka utbildningar som medarbetare ska gå? Du var inne på det här tidigare, men så, feedback verkar vara nyckeln här. Feedback planerat, strukturerat, sorterat, jag till tal.
Ja, exakt. Det är ju så du kan fånga upp de här behoven, och de är ju som sagt individuella och olika.
Ann-Charlotte, vad tänker du om det Dag säger?
Jag tycker att det är jätteintressant och jag håller ju med dig också. Jättedynamiskt. Och det som jag också tänker, FIRO vet jag att jag fick lära mig. Det är väl Susans jul är väl någon utveckling, yes. på FIRO. Men jag har alltid FIRO i huvudet liksom. Så jag är ju mer i just det där med grupputveckling och att man behöver ta sig igenom de här faserna. Och det som jag brukar tänka på... Kanske för att jag fick den där smällen tidigt också som ung ledare. Det är just det där med att inte vara rädd för när det blir en konflikt eller när det blir friktion, utan nästan välkomna det. Och om en grupp inte kommer dit, då kanske man själv ska gå in och liksom knuffa in dem i den där fasen. För det är först när vi är igenom den fasen som vi faktiskt når den där samhörigheten. Och sen också ha förståelsen för att så fort det ändras någonting i teamet, en ny medlem kommer in eller någon lämnar teamet, då ändras dynamiken, då ändras allting. Och då behöver vi liksom ta oss igenom det där. Sen kan det ta en dag, det kan ta 3 dagar, det kan ta veckor, månader beroende på förändringen. Men vi måste vara ödmjuka för att den ändras. Och så håller jag med dig också i det här med individens drivkraft. Nu säger jag att jag alltid vill studsa till jobbet. Man kanske inte alltid måste studsa, men man behöver vilja vara med på resan. Man behöver committa sig till det. Och har du ett team där någon faktiskt inte vill, så kan det i sig dränera och skicka in grus i maskineri som gör att gruppen faktiskt inte kommer framåt.
Ja, Dag, vad tänker du om det?
Jag brukar ge chefer rådet att ställa en fråga som är nästan mirakulös till medarbetaren. Och den är så här: vad skulle få dig att känna att du studsar till jobbet på måndag morgon?
Mm. Oh, wow, ni har gått samma chefskurs.
Ja, nej, men då kommer medarbetarna börja reflektera över, man kan också vara mer specifik så här: vad kan jag eller du göra för att du ska känna att det blir roligare att gå till jobbet imorgon?
Mm.
Och då börjar man reflektera, ja, men vad är det faktiskt vi kan påverka och vad skulle kännas liksom mest relevant och viktigt för mig?
Mm.
Och då är man liksom inne på rätt spår och då börjar det hända väldigt mycket.
Mm.
Så att liksom rätt frågor är väldigt effektiva liksom till individerna.
Mm. Enkla frågor, precis.
Mm. Ja, och öppna frågor då, för annars är det lätt att man tänker att ja, men jag har de här verktygen, det här jag kan erbjuda dig, vill du gå den kursen eller vill du göra det där liksom?
Nu ska jag vilja prata om kompetensutveckling 2.0. Alltså, vad jag menar med det. Vad får medarbetare att utvecklas i framtiden? Vad tror du, Ann-Charlotte? Vi tittar lite framåt.
Det där är jättespännande, för nu går ju allting så galet fort. Så jag tror rätt mycket skrivs ju om med AI-stöd på olika sätt. Så här, vad är utveckling? Vad är utbildning? Utbildning kanske är självstudier på en helt annan nivå än vad den har sett ut hittills. Jag tror att vi kommer lära ännu mer av varandra utifrån att vi får AI-stöd. Men om man ska vara lite tänka framtid också, och kanske yngre generationer som vi fyller på med, så tycker jag också att det finns någon sorts dialog och debatt om att vi tappar lite den här sociala kompetensen. Så det kanske faktiskt är något vi behöver träna i och ha på agendan till och med. Att vi behöver ha fysiska möten. Det kanske är ännu viktigare till och med ett one-to-one som är fysiskt faktiskt, för att vi ska träna på mänskliga kontakter och att vara social helt enkelt.
Det där var ju intressant. Jag såg en skola här nyligen som i USA som dit de liksom big tech-ledarnas barn går till. De satsar just på att de ska lära sig snabbare för att få mer tid till att träna den empatiska förmågan.
Ja.
Precis det du är inne på. Mm. Dag, vad ser du för någonting utifrån det Ann-Charlotte säger här och kompetensutvecklingen i framtiden? Vad har du för perspektiv?
Men jag är inne på ungefär samma spår. Att jag tror inte att det är tekniska kunskaper som vi kommer behöva. AI löser faktiskt mycket av det åt oss. Utan det är nog snarare relationerna och hur vi kommunicerar. Både de här fysiska mötena som jag tror att vi kommer ha större behov av. Det kommer bli tydligare. Men också hur vi hanterar de digitala mötena på ett sätt som gör att vi faktiskt möts på riktigt. Och den kompetensen behöver vi jobba med lång tid framöver, tror jag. Och det kommer förändras förstås, det vi har som verktyg också. Vad tänker du själv, Niklas?
Nej, men jag läste någon gång här tidigare att vi förväntas kunna liksom lägga 1,5 dag i veckan på kompetensutveckling om, ja, men så här, om 15-20 år. Alltså 1,5 dag i veckan, det är ju sjukt mycket såklart. Och jag blir lite rädd, för jag minns själv hur det var när jag gick i skolan och skulle lära mig saker. Jag somnade ju liksom där på universitetet, det var jättekämpigt. Men jag tror att det kommer vara mycket lättare, för att jag tror vi kommer att lära oss att interagera, eller så här, integrera det i våran verksamhet så att man lär sig samtidigt som man jobbar. Ja. Så det inte är någonting man gör vid sidan av liksom, så går en kurs och sådär, utan det är någonting som är en del av våra arbetsuppgifter. Och att man förmodligen har vi kommit långt i hur man med hjälp av gamification och personalisering och så. Men det kan vara farligt i skolan, men däremot så kan det på en arbetsplats, tror jag, med utbildade människor funka väldigt bra. För vi har olika saker vi behöver bli bättre på. Och vi lär oss på olika sätt. Jag tror skolan får liksom lära oss att lära oss. Medan företagen får ge oss, för då får vi ju nyfikna medarbetare, som ni båda var inne på, hur viktigt det är. Skolan gör det, så får vi arbetsplatser, ja, men ge nätverk till människor och kanske ett narrativ, alltså en story, en berättelse, ett syfte. Så syfte, nätverk för arbetarna, och sen så har vi liksom att lära sig att lära. Hoppas jag att skolorna tar hand om.
Spännande, nu flikar jag in där, men jag tänker... I tech, liksom, inom programmering, så har vi ju länge innan AIs intåg, får man väl säga, haft mycket så här med parprogrammering, för att du lär dig genom att sitta bredvid. Och nu tror jag att AI har blivit liksom den här partnern i programmering. Men vi har ju också, så här, trend vet jag inte, men det har ju ändå kommit att vi börjar ha dubbla vd-skap, att vi har liksom två stycken som går bredvid varandra, som kanske också då kan olika, komplettera varandra på olika sätt. Så jag vet inte om vi kanske kan gå sådana vägar till mötes också, där vi faktiskt delar på roll eller uppdrag på något sätt och lär oss av varandra på det sättet också. För då blir det ju liksom lärande i arbetet.
Exakt, hela tiden. Ja, det finns mycket att se fram emot. Jag ser fram emot att prata om det här mer igen någon gång i framtiden. Tack Ann-Charlotte Baudin för att du var med idag.
Tack för att jag fick komma.
Och Dag Bremberg från Unionen, tack så mycket.
Tack till dig.
Och så tack till dig som har lyssnat också på Jobblivet för chefer och egenföretagare. En podcast från Unionen med mig, Niklas Hermansson. Och vill du veta mer om vad Unionen kan göra för dig, så besöker du unionen.se/chef. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en annons från Unionen och inte ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Redaktionen har inte varit delaktig i produktionen av innehållet.